Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är fortfarande sommar, det är fortfarande lite sommaravsnitt där vi går igenom, eller där vi liksom backar bandet lite och går igenom de här basic-koncepten inom ekonomi. Och det tänkte vi göra idag. Vi tänkte nämligen prata om hur mycket 500 kronor i månaden blir på 20 år. För 500 kronor i månaden, det vågar jag ändå säga, det har de flesta av oss råd att månadsspara.
Ja, men det har de ju. För de allra flesta så är det ju viktigt att komma igång, och då kanske man behöver en spark i baken. Och där hoppas vi väl att det här avsnittet kan bli just den här sparken i baken som gör att man faktiskt kommer igång nu, speciellt om det är så att du har semester och en liten stund över. Så ackompanjera det här avsnittet med att kanske bestämma dig för att faktiskt komma igång med ett löpande sparande. Det blir en hygglig slant över tid.
Mm. Och att 500 kronor i månaden då kan bli en hygglig slant över tid, det beror ju på vår kära ränta på ränta-effekt. Och Niklas, jag tror att det finns få i Sverige som är bättre och ivrigare än vad du är på att förklara ränta på ränta-effekten.
Ja, den är ju väldigt rolig, och det är just för att den är så otroligt kraftfull, den här effekten över tid. Det tvistade lärde om det är så att Albert Einstein har sagt att ränta på ränta-effekten är världens åttonde underverk och en av universums starkaste krafter, och att den som förstår den här effekten kan tjäna pengar på den, medan de som inte förstår den är de som betalar till dem då som förstår. Och då undrar man naturligtvis, vad är det här för någonting? Och det är inte konstigare än att man går till banken och kanske sätter sina pengar i arbete, investerar sina pengar, låt oss ta en 100-lapp för enkelhetens skull, och säger att man får 10% i avkastning på de här pengarna. Efter ett år så har man ju 110 kronor då. Man går från 100 som man har placerat, får 10% i avkastning, 110 kronor i slutet på året. Oaktat naturligtvis då skatt. Nästa år, året därefter, så får man ju 10% en gång till. Men inte på 100 kronor, så det här blir ju inte en 10, utan det blir ju 10% på 110 kronor. Vilket innebär att man går från att ha tjänat 10 kronor i avkastning året till 11 kronor i avkastning år 2. Och det här blir ju en enorm skillnad över tid. Man kanske tycker att ja, men från 10 till 11 kronor, det låter ju inte så mycket. Men det är 10% ändå. Och över tid kan det här bli riktigt, riktigt stora belopp. Och det är väl kanske lite grann den röda tråden vi kommer se i det här avsnittet. Jag har också ett annat exempel som är lite vassare, som får poletten att trilla ner lite snabbare. Och där brukar jag säga, ta en krona dag ett och fördubbla den här kronan varje dag i 30 dagar. Så att första dagen då går man från en krona till 2 kronor. Och sen går man från 2 till 4 till 8, 16, 32, 64 och så vidare. Efter 30 dagar, då har man 1 miljard 73 miljoner. Och det är viktigt att påminna om att hälften av slutsumman genereras från dag 29 till dag 30. Och det är det här som är ränta på ränta-effekten. Alltså att du får avkastning på tidigare års avkastning. Det blir en exponentiell tillväxt. Och det här är för de allra flesta svårt att förstå. Även för de som är i branschen, även för dig och mig, tror jag att så här, även om vi förstår teorin bakom den här effekten, så är det ändå lite svindlande när man ser hur snabbt det går över tid, när det från början känns som att det inte händer någonting och sen i slutet händer det jättemycket. Och det här är på samma sätt, och det här snabba exemplet med 30 dagar, det ska väl visualisera någon form av sparkarriär, kanske från unga dagar till äldre dagar. Att gneta på och spara löpande, i början så kommer en stor del av tillväxten i din förmögenhet kommer från ditt nysparande. Men efter lång tid så kommer avkastningen utgöra den absoluta majoriteten av kronorna som adderas på din förmögenhet varje år. Och nysparandet kommer vara en väldigt liten brödsmula. Ränta på ränta-effekten.
Mm. I full effekt. Så att, ja. Och det här då appliceras på ditt månadssparande, så ser man ju att det får stor effekt. Och om du då sparar 500 kronor i månaden i 20 år, vi räknar med en 7% i årlig avkastning, inte speciellt högt sett till historiken så att säga, men om vi ändå försöker hålla en ganska liksom konservativ nivå på antaganden så att säga, inte ta ifrån tårna. Då blir de här 500 kronor i månaden i 20 år 260 000. Det är mycket pengar, men ännu mer pengar blir det om du lyckas börja med den här 500 kronor i månaden i unga år, så att, säg som 20 år, och så fortsätter du spara 500 kronor varje månad till 65-årsdagen. Då har du fått ihop 1,9 miljoner. Och då kan ju du som kan lite huvudräkning ganska snabbt inse att om du istället sparar 1000 kronor i månaden, då är det inte 1,9 miljoner vid 65-årsdagen, utan det är istället 3,8 miljoner. Och givet 3000 kronor i månaden så blir det 11,4 miljoner. Här börjar det hända grejer. Så att, ja, och om vi då vid 3000 kronor i månaden höjer den löpande avkastningen till 10% istället för 7%, då händer det verkligen grejer. Då går vi från 11,4 miljoner kronor vid 65-årsdagen till 31,5 miljoner kronor vid 65-årsdagen. Så att man ser ju här vad varje liten krona räknas i det långa loppet, och på samma sätt vad varje liten liksom decimal ökad avkastning får stora effekter över tid. Så att 1A, spara. 1B, spara på börsen så du har möjlighet till att få den här fina avkastningen. Och 1C, var uthållig. För att det är tiden som avgör väldigt mycket. Och sluta inte vid nedgångar. Det är superdumt.
Det är superdumt. Jag menar, när det här spelas in i tiden så har vi en nedgång på börsen. Och då är det faktiskt, hur konstigt det än låter, så att förutsättningarna för att få ett gott sparande framåt faktiskt stiger i takt med att börsen sjunker. Och det är väl det här som också är trevligt med ett långsiktigt sparande, att man får så pass mycket hjälp av den här ränta på ränta-effekten. I början är jätteviktigt att komma igång, jätteviktigt att fortsätta spara. Den största delen av ditt sparande, din förmögenhet, kommer att utgöras av de pengar du själv satt av. Men det blir verkligen ett inverterat förhållande, det vill säga helt upp och ner, om vi tar några årtionden framåt. Och jag menar, tycker man inte att det här är speciellt roligt, det kanske du tycker som lyssnar på det här, men du kanske har några vänner, bekanta, någon i familjen som tycker att sparande är öken, ja, då har man ännu större incitament att börja spara igår. Därför då innebär det att man behöver sätta av en mindre slant för att få samma slutmål som någon som kanske är 5, 10, 15, 20 år äldre än dig. Där behöver man sätta av rejält mycket mer för att ha samma slutsumma på kontot ett givet datum i framtiden, så att säga. Så att tid och avkastning, jag tycker att du exemplifierar det här väldigt bra, Johanna, med när man går från 7 till 10%. Det blir så en enorm skillnad. Men också gå från, i det här fallet då, så räknar vi på en ungdom från 20 till 65.
Mm.
Räknar man ett år till 66, så blir det en jätteeffekt. 67 ännu mera, 68 ännu mera. Precis som det här exemplet med en krona som vart 1 miljard 73 miljoner efter 30 dagar. Där hälften kom sista dagen. Det är samma sak när det gäller sparandet. Och jag tror precis som dig att 500 kronor i månaden, det har de flesta råd med.
Mm.
Och jag tror också att det är det viktigaste, att bara komma igång. Bara rycka plåstret. Bara känna sig stolt och sträcka på sig och känna att jag har öppnat ett investeringssparkonto. Jag har hittat en billig indexfond och jag har satt av en 500 i månaden. Nu har jag satt pengarna i arbete. Sen när jag kan, vill, ha möjlighet, då kan jag höja det där till 1000 eller 1500 eller vad man än vill ha. Men ja, då har man startat.
Starta, men starta med 1000 direkt.
Mm.
Tro på dig. Ja, vi var inne på det, hur ett extra år eller 10 extra år eller vad vi nu säger gör enorm skillnad, och även lite mer sparade pengar. Men även det där som du sa, att om vi går från 7-10% i årlig avkastning, om vi räknar med det, så blir effekten enorm. Och historiskt sett så är ju inte 10 något helt extremt antagande. Eller hur?
Nej, det är inte det. Egentligen så är det lite fascinerande i min värld att branschen fortfarande pratar om 7%. Och jag tycker att det är väl rimligt. Man vill inte sticka ut hakan, man vill inte göra någon besviken. Det är fortfarande människors pengar det handlar om. Men det är ganska ovanligt att börsen stiger 7% ett enskilt år. Det här är väl också viktigt att ha koll på. att distributionen av avkastning är inte jämn. Kanske låter som fikonspråk. Det jag menar med det är att man ska ju inte förvänta sig, precis som ett sparkonto med en given ränta, att det taktar på i lugn och ro, frid och fröjd och skön spegelblank, utan börsen svänger. Historiskt sedan 84 så har börsen stigit 24% om året under positiva börsår i snitt då, och sjunkit 18% under negativa börsår i snitt. Och det är en siffra som räcker gott och väl för att många ska få väldigt ont i magen. Tar man snittet av det här så är vi faktiskt uppe på nästan 13% ändå, och då räknar vi inte med återinvesterad utdelning heller. Nu är det 2022 vi spelar in det här, och för 20 år sedan så var det 2002, det vill säga botten under IT-kraschen, en ganska rejäl nedgång på svenska börsen. Så visst, siffrorna blir lite dopade, men 7% är en siffra där man inte tar ris från tårna så att man nästan slår knut på sig själv, utan det borde man kunna förvänta sig över tid. Men ett viktigt medskick där också, som ganska dramatiskt sänker sannolikheten för att man ska få den avkastningen, det är ju att man köper rejält mycket efter uppgång, får ont i magen och säljer ut sig efter nedgång. Här ska man ju fortsätta sitt löpande sparande, vara långsiktig, och är man modig, vill gå mot strömmen och dessutom öka förutsättningen för ett gott sparande, ja, då höjer man ju sitt löpande sparande i tiden när börsen surnar till, samtidigt som många säkert är ganska kritisk mot börsen i fikarummet på jobbet.
Visst är det så. Så fall inte i den fällan, utan månadsspara när börsen går dåligt och köp och även sälj vid flera olika tillfällen. Det är omöjligt att pricka toppen för sälj och pricka botten för köp, utan det kan man inte göra. Lyckas man så har man haft tur. Det är inte skicklighet, det är tur. Så att,
Nej, och där säger du någonting bra. Jag tycker att det är bra att skicka med det också, för man kanske kan tro det. Alltså, men det är väl klart att jag vill sälja på toppen och köpa på botten, men det är jättesvårt, och det ser vi ju bland våra kunder också. Så att det är väl bra att sätta den förväntansbilden från början, att så här, de som lyckas allra bäst långsiktigt med exempelvis ett fondsparande, det är ju ofta de som har sitt fläsk. Kanske till och med de som har upprättat fondsparande och glömmer bort det.
Så det ska vi lära er hur man gör nu.
Och på tal om det, är att vi ska lära våra lyssnare att upprätta ett fondsparande och sedan glömma bort det. Vad är då fördelen med att spara i fonder, skulle du säga?
Ja, men det finns massa fördelar med att spara i fonder. Den främsta är väl att det är så otroligt enkelt att få en bra riskspridning. Du kan spara dina 500 eller din 1000-lapp i månaden eller vad det nu än är. Och på den pengen så får du kan du få en toppen riskspridning utan att behöva tänka speciellt mycket. Så det är väl en annan fördel är att det går att sätta upp ett automatiskt månadssparande. Pang, den 25 dras de här pengarna till min ISK eller KF, och de här fonderna köps. Du kan investera i flera olika marknader för att dela av liksom globala bolag. Alla vill ju inte investera direkt i aktier på utländska börser eller ens på svenska börsen, utan man vill ha det här liksom färdig förpackat och klart. Och då är ju fonder alldeles utmärkt. Vill man ha det enklaste möjliga, och det är inte så här att det är billigt och lite sämre, utan vill man ha ett enkelt val som även historiskt har visat sig väldigt bra, så är ju indexfonder det givna valet. Alltså indexfonder, det är ju fonder med en låg avgift i och med att de bara följer ett index. En svensk indexfond följer Stockholmsbörsen och en global indexfond följer lite olika globala börser och globala index. Men det innebär ju att det blir en väldigt lätt förvaltning, och det är inte speciellt höga kostnader i, och då kan man också ha lägre avgifter på fonden. Och man vet vad man får. Man får liksom snittet av den marknaden, varken mer eller mindre. Och det har ju historiskt visat sig vara väldigt bra. Så att billiga indexfonder, maxavgift 0,3% kanske man kan ha som riktmärke. Och om man ska då sätta ihop en portfölj, så brukar vi ju säga att en global indexfond är en väldigt bra bas. Då får man liksom del av hela den börsnoterade världen. Du får mest i USA för att det är de amerikanska börsbolagen utgör störst del av världsindex. Men du får även Europa och en liten del Sverige och lite olika stora andelar tillväxtländer. Inte jättemycket brukar det inte vara. Men det är en bra bas i portföljen. Sen tycker väl både du och jag att man kanske bör komplettera med en Sverigefond. Stockholmsbörsen har ju ändå varit en av världens bästa börser. Och vi har många fina, bra bolag på Stockholmsbörsen som historiskt sett har slagit världsindex. Så att komplettera med en Sverigefond, och vill man kan man även komplettera med några andra. Det kan vara branschfonder, techfonder, energifonder och så vidare. Men tumregeln blir ju ändå att ha mest i det som är bredast, så att säga. Så att ha globalfonden som bas, och sen kanske nästa blir Sverigefonden, och sen några fonder som man har lite lägre andel av sitt totala kapital i.
Ja, men det blir väl lite grann som en pyramid kanske man skulle kunna säga. Den breda bottenplattan, den är bredast, där kanske man ska ha mycket globalfonder som du säger. Och sen mittenpartiet är ju lite smalare, då får man väl kanske ha en Sverigefond, för du sa man får en liten del Sverige, man får nästan 1% Sverige.
Det är väldigt liten, men det är en liten del.
Det är en liten del. Så vill man komplettera upp det och känna att man vill ha ett lite starkare home bias för att ha investerat i de bolagen vi ser runt om och i vårt svenska samhälle. De är ju väldigt duktiga. Vi i Sverige, man ska inte slå sig för bröstet, men vi har många fina världsledande globala bolag. Så det är kul att ha lite större tyngd Sverige än kanske 1%. Då har man det där. Och sen så sista delen här i pyramiden. Och när jag säger pyramid så kanske vissa tänker på pensionspyramiden. Nåväl, sista delen högst upp, den minsta. Det blir ju den här nischfonden som du pratar om. Det är en teknikfond eller en regionfond eller en, ja, vad det än kan tänkas vara. Och då blir det den här lilla kryddan i sparandet helt enkelt.
Mm. Vill man ta ett ytterligare steg så kan man ju, om man vill, titta på de olika ESG, det vill säga de hållbarhetsverktyg som finns på sajten eller i appen, för att så gott man kan utvärdera sina fonder utifrån hållbarhetsaspekter. Det finns lite olika verktyg och lite olika filter. Jag tycker väl kanske att min hållbarhetsstämpel är ganska bra, så tillvida att där får man ju liksom skapa. Där kan man filtrera fram fonder utifrån det man själv anser viktigast. Det kanske är vissa saker man absolut inte vill tumma på, eller det är väldigt viktigt för en, medan andra frågor kanske inte är riktigt lika mycket för en. Så att min hållbarhetsstämpel slår jag ett slag för. Jag slår även ett slag för Morningstars globbetyg. De ger ju fonder stjärnor utifrån deras historiska avkastning och risken de har tagit, 1-5, där 5 är högst. Men de ger även fonder hållbarhetsrating med 1-5 glober, och det beror på vilken hållbarhetsrisk de menar att fonderna har. Där 5 är liksom det bästa, då det indikerar lägst hållbarhetsrisk, medan 1 indikerar en relativt hög hållbarhetsrisk. Så det är också någonting som man kan kika lite på. Det är absolut inget måste eller så, men det kan vara verktyg som man kan använda för att skapa sig en lite bredare bild av fonderna. Men annars och i regel så är ju fonder absolut enklaste som finns.
I regel fonder är det absolut enklaste som finns. Vi har ju pratat nu lite grann om hållbarhet. Jag tror att de allra flesta har hört talas om hållbarhet när det kommer till sparande. Det är ju någonting som har blivit än mer viktigt på senare tid, som också efterfrågas i stor utsträckning. Men för den som inte riktigt hänger med här, vad innebär egentligen hållbart sparande skulle du säga?
I liksom finanssvängen, då brukar man prata om ESG när man pratar om hållbarhet. Det är alltså Environmental, Social and Governance. Det betyder alltså att man tittar på 3 olika delar. Man tittar på ett bolags miljömässiga hållbarhet, dess sociala hållbarhet och dess ägarstyrning. Miljömässig hållbarhet är ganska straightforward och enkelt att ta till sig. Det är alltså, vad har det här bolaget för klimatavtryck? Och produkterna det framställer, vad har de för klimatavtryck? Är det något som passar i en framtida, det vill säga en hållbar värld? Är det i linje med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet? Man kan väl ta fossilt som tydligaste exempel. Nej, fossilt är inte i linje med Parisavtalet och de globala målen och 1,5-gradersmålet. Den måste stanna i marken för att vi ska nå våra mål. Så det är ett tydligt exempel på något som inte är miljömässigt hållbart. Medan vi kan ta liksom ren energi och den typen exempel på bolag som ligger med i linje med vad vi behöver. Social hållbarhet, det handlar ju om huruvida ett bolag har ett bra arbete vad gäller, eller bra villkor för sina anställda, för att man har löner som går att leva på, att det är ett jämställt bolag där män och kvinnor har lika villkor och samma förutsättningar. Det handlar om social hållbarhet, att man verkar på ett bra sätt där man på den plats i världen man verkar, alltså att man är schysst, att man har bra villkor mot underleverantörer, att man inte bidrar till korruption och så vidare och så vidare. Jag var inne på det, jämställdheten inom bolaget och så vidare. Och sen governance, det är att man att det är ett icke-korrupt bolag, att det är ett bolag som har en bra ägarstyrning, tydliga rutiner och processer som följs upp. Och att till exempel att styrelseledamöterna är oberoende, inte arbetar på bolaget och så vidare. Att man är hel och ren och att bolaget styrs på ett korrekt sätt och att alla aktieägare har samma rättigheter och så vidare. Och ett bolag som får bra betyg inom alla de här delarna, men det kan man ju säga att det är ju ett hållbart bolag. Ett bolag som liksom har sin plats i en framtida miljömässigt hållbar värld, som tar god hand om sina anställda och så vidare och så vidare. Så det skulle jag vilja säga är hållbarhet. Sen så är det ju som så att saker och ting är inte svartvita. Det är också som så att ibland så finns det ju bolag som är väldigt långt fram vad gäller miljömässig hållbarhet, men inte alls vad gäller social hållbarhet och så vidare och så vidare. Så att, det är inte alltid de lättaste bedömningarna att göra.
Nej, man har inte MVG i alla ämnen i skolan.
Nej.
Och det är ju precis det, eller ja, det kan man ju ha såklart. Men det var det här du var lite inne på också med min hållbarhetsstämpel. Att man där också kan säga att men det här är viktigt för mig, det här är inte lika viktigt och det här är viktigt. Så att man också kan anpassa hållbarhet utefter precis vad jag tycker är viktigt och filtrera fonder baserat på den stämpeln. Vilket gör att det är ännu enklare att spara utifrån det jag som sparar och tycker är hållbart. Men jag tänker en annan myt kanske man får säga när det kommer till hållbart sparande som man hörde mer av initialt när det blev ett större fokus på hållbarhet, det var ju att man fick göra avkall på förväntad avkastning när man sparade hållbart. Att det fanns en trade-off där. Mm. Vill du maximera avkastning och tjäna så mycket pengar som möjligt? Eller vill du spara hållbart? Och de två var inte förenliga med varandra. Är det så?
Ja, de förutfattade meningarna och fördomarna fanns ju absolut. Jag tycker ändå att det har minskats, precis som du säger, att det är lite tillhör historien, men det var absolut så, vilket ju är totalt felaktigt. Det finns ju absolut ingen trade-off, utan jag är tämligen övertygad om att långsiktigt så torde hållbara bolag generera en högre avkastning. I alla fall en bolag som inte alls är hållbara. För att om jag tänker så här, vilka bolag platsar? Jag vill investera mina pengar i de bolagen som har en affärsmodell som kommer funka även om 20 år. Eller liksom vars produkt och utveckling i alla fall kommer finnas kvar och funka och vara framgångsrikt även om 10-20 år. Och då måste man ju på något sätt se en framtid för det här bolaget. Så att sen så svänger det på börsen, och vad som sker i korta perspektivet är ju inte alltid samma som det som sker i det långa perspektivet. Du hade ju ditt exempel med man går ut med hunden och kortsiktigt så håller han på att böka runt och ska lukta på allting. Men tids nog så kommer du ha dragit i det där kopplet tills att den går dit du vill att den ska gå.
Ja, och det är ju värt att komma ihåg just det också. Alltså med hunden, det är som aktier. De kan gå överallt, upp och ner och höger och vänster och in i tunnlar och allt vad det är. Och till slut så känner man så här, herregud. Men långsiktigt, dit hus eller matte går, dit tenderar ju aktier att gå över tid också. Och det är ju det här med vinsttillväxt. Och det är ju oftast det som driver aktier långsiktigt, att bolagen tjänar mer pengar. De är värdeskapande helt enkelt. Och det är också därför vi tjatar så mycket om långsiktighet, för att värdeskapande bra bolag kommer ju rimligtvis tjäna mer pengar i framtiden, men kortsiktigt så påverkar ju verkligen allting. Och det är ju när det blir extra stökigt på börsen och aktier sjunker. Ja, inget påverkar oss ju mer än fallande aktiekurser, för ju mer en aktiekurs faller, desto mer ont i magen får man. Till slut så börjar man tycka att det där bolaget är bara ett skräpbolag, ser man ibland vissa tycker. Och så är det ju inte riktigt. Ibland kan det stöka till kortsiktigt, men då gäller det verkligen att ta på sig den långsiktiga hatten. Och vi har ju varit in på ränta på ränta-effekten här under avsnittet. Det är ju dunderhonung för ett långsiktigt sparande. Så att andemeningen, det man ska ta med sig härifrån, det är väl att även ett mindre sparande på säg 500 kronor i månaden blir ju ett rätt bra belopp här över tid. Och minsta köpelopp på våra egna fonder är ju 1 krona. Och på de flesta fonder så är ju minsta månadsspar 100 kronor. Och där så tycker jag ju att det är verkligen det största steget. Att öppna ett investeringssparkonto kostnadsfritt. Att hitta en global billig indexfond. Att sätta av en slant varje månad. Säg 100 kronor. Det är absolut minimum så att säga för ett löpande sparande. Då är man ju hemma. Då har man faktiskt gett sina pengar rätt förutsättningar för att växa över tid. Och det kommer vara beroende av dina insättningar, ditt nysparande idag. Men över tid så kommer dina pengar göra jobbet åt dig. Men som sagt, 500 kronor och ju mer ekonomiskt svängrum man har, desto mer bör man ju spara i unga år. Och att liksom försöka få in så mycket pengar som möjligt när man är ung och sen så låta de pengarna jobba för en över tid helt enkelt.
Mm. Ja, men precis. Och med det så tror jag att tiden för det här avsnittet var ute. Men det var väl ett väldigt trevligt avslutande ord. Låt dina pengar jobba för dig.
Ja, nej men precis. När du går till jobbet så finns det ingen anledning att dina pengar ska ligga på soffan och dega. Sätt dem i arbete, låt dem jobba för dig och låt dem jobba riktigt hårt för dig så att du kan få ut mer av livet senare under livet. Och här Johanna kan vi väl också påminna om att till och med Benjamin Franklin på 100 dollars sedeln i USA, han sa ju money makes money and the money money makes makes money. Pengar skapar pengar och pengarna som pengarna har skapat skapar ännu mera pengar. Alltså ränta på ränta-effekten, det vi pratade om här i början då. Att du får avkastning på tidigare års avkastning och det är det som ger den här riktiga swoosh-effekten. Och ska man måla upp det här på något sätt så blir det ju lite grann som en hockeyklubba. Och för dig som lyssnar på det här, det kanske är old news, du är redan igång, du sparar och du tycker att det här är roligt. Ja, men varför då inte inspirera någon i familjen, en vän eller någon annan att faktiskt komma igång med ett sparande? För det tar inte mer än några minuter att som sagt öppna ett investeringssparkonto, hitta en billig indexfond, sätta av en slant varje månad. Sen är du hemma. Och jag tror att man kommer tacka sig själv i framtiden. För det, Johanna, det är ju en klassiker när man pratar om vad ett långsiktigt sparande gett och man tittar i den finansiella backspegeln. Och speciellt om det är någon som är mera seniora med då, så är det ju det klassiska kommentaren att ja, varför kunde jag inte bara fått reda på det här tidigare? Det var ingen som sa det här till mig. För oftast när man pratar om vad ett långsiktigt sparande kan bli så tenderar man, om man inte liksom är valsad i den här bubblan, så tenderar man att glömma bort vad ränta på ränta-effekten gör. Man räknar bara på vad kan jag spara varje månad och vad blir det på 5, 10, 15 år? Är inte speciellt mycket. Och så glömmer man bort swoosh-effekten där sparandet gör större delen av jobbet ju längre fram i den finansiella kikaren du kikar. Och med de orden, precis som du sa här för en stund sedan, nu är det dags att wrapa ihop. Vi hoppas ni njuter av sommaren. Tusen tack för att ni lyssnade på det här. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Ha det gott.
Hejdå.
Hej då.